Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Varmt välkommen ska ni ha till Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Birro och sitter med Henrik Eriksson. Och framförallt så gästas vi idag av fotbollsexperten och före detta fotbollsspelaren Jon Persson.
Yes, tack. Mycket bra, mycket bra. Ja. Vintrigt Stockholm.
Ja, du styrade hit.
Ja, jag körde rätt lugnt faktiskt. Men jag tyckte jag hade sjukt gott om tid.
Ja, men du hann inte.
Tills jag sladdade in på parkeringen och kom precis.
Ja. Då kom ju den, jag tog körkort i februari bara. Aha. Så att jag är helt ny på det här. Men aha, då kom ju den sköna frågan, har du bytt i vinterdäck? Jag hoppas jag, för det måste man.
Eller, Ja, det måste man. Det måste man. Jag gjorde det jättetidigt i år. Ja, okay. Det är faktiskt första gången jag gör det. Men båda bilarna är riggade och klara.
Ja, okej. Okay. Mm. Är det bra annars allting eller? Ja. Du ser stabil ut tycker jag.
Ja, men det hoppas jag att jag. Jag känner mig stabil i alla fall. Ja. Nej, men det är jättebra. Jag njuter faktiskt lite av att det kommer snö. Det är inte så ofta jag brukar känna så. Men i år så, ja, det har varit mörkt liksom. Och nu gillar ljuset och sådär. Så lite, ja. Ser fram emot julen och lite såna här saker. Så att jag känner mig bra förberedd. Ja.
För er som inte bor i bältet som dras runt Stockholm och över där, så kan vi konta. Det fan det var, jag tror de hade 2,5 veckor i rad. Du vet Blade Runner-väder, bara regn. Det är helt jävla bedrövligt.
Jag brukar aldrig påverkas av det. Alltså sådär, jag tycker att det är liksom, det folk snackar om det liksom. Ja, men precis. Men i år har jag fasken tyckt att, jag har ju 2 småttingar också hemma, som det är lite sådär, ja men då tar vi på overallen så är den blöt när man kommer hem. Så, lite sådana grejer som har påverkat också kanske. Men i år har det lite mörkare än vanligt tror jag.
Ja, bra. Mm. Vi brukar köra en faktaruta alltid när det är nya gäster som är här för första gången. Mm. Våra gäster brukar komma tillbaka.
Bra.
Ja,
bra. Men du ser man med tillfråga.
Ja, men ja, men vi kör fakta utan. Ja.
Börjar med ålder.
Får man tänka till på nu efter 43, 76.
Familj.
Fru och 2 barn då, tvillingar, Alexander och Oliver som är 3,5 eller fyller 4 snart faktiskt, och min fru Veronica då, som är närmaste familjen, och sen har jag ju 2 bröder och föräldrar också med familj.
Bor
i Täby.
Och kommer du ifrån?
Jag kommer från Borlänge. Utkanten av Borlänge kan man säga. Förorten, ja, Skräddarbacken. Skräddarbacken utanför Borlänge jag växte upp i. Och bodde där i, att jag flyttade till Stockholm då, vilket ju var 96-97 årsskiftet där. Så att, första delen av livet.
2 snabba frågor indirekt där. Den ena är, vet du vilken annan fotbollsspelare som är född 1976?
Vilken annan?
Ja, vem?
Jag skulle gissa att du syftar på Totti.
Bra! Ja. Helt riktigt.
Och den andra. Det är svaret, Miro. Det är en jättesvår fråga.
Men jag vet inte hur mycket koll han har.
Totti, på Roma, ÖIS.
Ja, riktigt. Sen har man ju betat av. Den andra frågan är, vilket svenskt depprocksband som så småningom utvecklades till ett hårdrocksband kommer från Borlänge?
Alltså, Borlänge är bra på musik. Ja. Det, så är det ju. Och jag är ju totalt katastrof på musik. Ja, okay. Men jag skulle depprock.
Flyttade till Göteborg sen, spelade även ihop med Tåström.
Ja, nu krånglar du till det för mig.
Sator.
Jag tänkte säga Sator. Oh! Fan, jag tänkte ju det, så bränner du den. Nej, men vi är bra på musik där uppe. Jag är helt undantagen från det, men mina, vad ska man säga, maskollegor är ju väldigt bra på det. Ja.
Men du slipar bort all dialekt.
Ja, slipper bort. Jag vet inte, det kommer ju om jag skulle gå ut och ta 5 minuter med någon av mina bröder eller mamma eller pappa här, så skulle ni ju märka direkt att det blir skillnad. Det kommer att gå lite grann sådär. Ja. Så är det absolut. Och framförallt den här obligatoriska veckan man har uppe på landet på sommaren, så är man ju... Ja, min fru också som är uppvuxen i Täby pratar dalmål när vi kommer tillbaka. Så att det, ja, jag vet inte, man är lite skitsad.
Otroligt vackert landskap.
Ja,
skogarna och sjöarna, ja, det rullar. Det var uppe mycket i Ludvika när jag vann Don Andersson-priset för en massa år sedan. Ja. Då tvingades man upp och sitta i någon sån här skogsglänta där på natten med någon gubbig skinnväst som spelade märkliga sånger och drack sprit. Men det är ett otroligt vackert landskap.
Ja, det är det faktiskt. Jag minns en gång för, det här är herrans massa år sedan. Bernt Ljung fyllde 40 tror jag, lite reservation för det. Och då skulle Bosse Andersson, Superbosse, upp på hans fest, för de kände väl varandra sen tidigare. Och då åkte Bosse med mig, för jag skulle upp och, jag var inte bjuden på festen, men jag skulle upp och, ja, du vet, inte vet jag, tillbringa en helg där uppe. Och då åkte jag lite, du vet, andra vägar än liksom Riksväg 70 hela vägen med fartkamerorna där man blir tokig på liksom. Och jag vet Bosse Andersson, som ändå är från Roslagen, har sett mycket vackert. Han satt fan och gapade liksom och tyckte, ja, att jäkla, det här är vackert. Ja. Sen blir man ju hemmablind. Själv har man ju sett hela livet, så att det blir lite så tyvärr. Ja. Men det är fint.
Ja. Det är några allsvenska profiler som bor i Täby, eller hur? Kim Bergstrand bor,
ja,
där också.
Kim bor där.
Och sen Bosse någonstans i närheten också.
Bosse bor, precis, Bosse, ja, bor nära. Ja. Bosse har ju flyttat precis i Täby, men han bor fortfarande i Täby. Ja, nej, men det är det. Marcus Johannesson bor där.
Ja, just det.
Utan att jag vet exakt var, så är, ja, han det. Vem är det mer då? Säkert någon jag missar här nu.
Ja. Öjsa.
Mm, just det. Du sydde ihop den också.
Ta varje chans.
Starkaste karaktärsdrag?
Puh. Oj, oj, oj.
Ja, den är fin faktiskt.
Rolig skulle jag säga själv.
Ja, bra. Ja, det är bra.
Skulle,
ja,
andra säga det också?
Nej, det vet jag inte.
Nej, men det är,
det är ju, det är ju det som är fördelen med att svara själv. Liksom. Ja,
lön.
Vad är för lön?
Ja.
Fan, det vill jag inte svara.
Nej.
Eller vill jag det? Men jag tjänar det ganska bra.
Ja. Vad lägger du pengar på?
Just nu har jag lagt, sista åren har jag lagt väldigt mycket på hus. Vi köpte hus för, ja, när vi fick tvillingar då, så, och har renoverat i princip hela. Har en liten grej kvar, men det har gått några spänn kan jag säga. Annars så lägger jag väl mest på, ja, familjen typ, så. Ja, det är det väl.
Ingen specialintressen?
Nej, alltså nej, jag gillar ju sport i olika former så där. Spela golf och så har jag gjort förut, men nu har jag snittat en runda om året här sen. Sen de kom då, så att vi får se när det blir dags att ta upp det igen, men jag har aldrig varit någon materiallirare så där, utan jag kör på med de grejer jag har liksom, så att nej, men det kostar inte så mycket. Jag vill lägga mer pengar på, jag vet inte. Lite på börsen kanske.
Ja. Det är bra. Spara för framtiden.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Ja, eller inte.
Exakt. Vilken arena är roligast att besöka som expert?
I Sverige eller?
Nej, får jag fritt.
Ja, men alltså i Sverige är ju de jag har varit frekvent på, så kan man väl säga. Så om jag skulle välja en i Sverige, så tycker jag, till skillnad från många andra, Tele 2 är en oerhört bra fotbollsarena. Visst, många störs på att det är plastgräs och så. Jag gör inte. Jag tycker jag älskar när det är så där nära, och att det är i princip, alltså framförallt när Hammarby spelar i fan. De kan ju möta Åsödens BK, det är fullsatt ändå. Mm. Det är oerhört imponerande, en medryckande stämning så. Sen gillar man ju stora arenor. Jag och Åke Unge var för något år sedan på, precis, ja, i höstas, för drygt år sedan, när Frankrike var nykorade världsmästare, och det var Holland, Frankrike i Nations League i Rotterdam. Vad hette den? Det är Kuip, va? Kuip. Mm. Fy fan, det var ju något extra också. Hela betongen bara gungade där. Så att, kan jag välja någon utomlands, jag har varit på en del också där, så får det vara den. Men jag bara var där en gång, så det är svårt att kanske säga att det är en.
Man gillar ju betong på arenor. Man studsar bra.
Ja, men det är det som gjorde, jag var ju livrädd. Livrädd, kolla på Åke med helt kritvit i facet, kan jag tänka mig själv. Och han sa bara, men det här är den här arenan känd för. Så jag bara, okej, bra, nu sitter jag lugnt i båten. Men det var häftigt faktiskt. Men i Sverige är det ju, alltså, de flesta arenor är ju trevliga att komma till. Men det är klart, man rycks ju med när det är tätt och liksom bra tryck runt omkring, och inte massa tomma stolar. Liksom. Så att det är ju rätt hyfsat ensamma om i alla fall.
Ja.
Matchrutiner då? Hur förbereder du dig inför match när du ska vara expert?
Hur förbereder jag mig? Dels så ser jag ju i princip alla matcher. Alltså, framförallt så ser jag ju de senaste tre matcherna alltid. Det kan ju vara att jag går och hämtar kaffe och inte ser därför någon sekvens så, men det gör jag, och försöker inte tänka för mycket på hur jag liksom tror att matchen ska bli eller så, utan jag tror att det är lätt att man målar upp någon bild och sen fastnar i den bilden. Det misstaget jag säkert gjort några gånger själv också, men jag försöker undvika det i alla fall. Men sen vill man ju såklart vara uppdaterad lite på news och sådär, via många allsvenska lag har ju väldigt bra. Eller bra. De är bra liksom, tycker jag. Liksom, vad ska man säga? Hemsidorna med information som finns där, mediedelen av den sidan då, Självklart en del på svensk fotboll också, där förbundet har sin information om allt från avstängningar till vem som dömer och sådana saker. Så att jag förbereder mig nog lagom nu mer, men det blir ju helt klart en skillnad om man gör en allsvensk match där man i princip ser allt, kontra då man helt plötsligt ska göra en, jag vet inte, jag gjorde så här, fan, Egypten i VM, och det är så här, all right, nu börjar vi från noll här, verkligen så. Så att det är klart man kanske känner igen noll spelare, men hur de spelar, hur brukar de göra, hur gör man den här typen av motstånd, så det blir en helt annan typ av förberedelse. Men det är mer undantagen regel i det fallet då. Mm.
När du spelade då, hade du någon så här konstig grej för dig?
Men lite konstiga grejer. Inte så jättekonstiga. Inte som Christer Mattiasson som slog i papperskorgar och hoppade i taket, allt han gjorde.
Vad var det?
Men han var ju underbar på det. De flyttade ju papperskorgen där på Ryavallen för att inte Christer Mattiasson skulle göra mål. Och då gjorde han inga mål heller. Man behövde ju stå någon jävla papperskorg där, och så slog han i taket när han gick ut. Han hade ju sjukt många grejer.
På alla arenor han kom till?
Nej, det var ju
bara hemma.
Nej, fasken, hur det var riktigt. Men det var ju oerhört roligt reportage som det. Jag undrar om SVT gjorde det för några år sedan. Eller det var ju rätt många år sedan. Mattiasson är ju faktiskt några år äldre än mig. Nej, men jag hade väl några grejer sådär. Och det var väl kanske att jag alltid gjorde vissa grejer på uppvärmningen i liksom en viss ordning sådär.
Men det är mycket enklare när man blir man så.
Alltså, jag vet inte.
Det är bara skitspelare känns.
Nej, men jo, men för mig var det så här, man tycker att man har gjort en jävligt bra match och så vill man säga, vad gjorde jag inför den matchen som kanske var speciellt eller liksom, ja. Och sen fortsätter man ju med det. Så, jag vet inte. Så kanske man gör en match till som man tycker är hyfsad, och då bara det är det här som är grejen liksom.
Ja, då är det där.
Indianhoppen för jag gör ett spark i rumpan. Sen är det ju mycket enklare när man är lagkapten då, liksom leda uppvärmningen och lite påverka om, än om man liksom inte är det, för då får man ju så här, ja, nu springer han och indianhopp och andra sparkar rumpan typ sådär. Ja. Nej, men jag hade inga jättestora grejer. Det hade jag inte.
Mm. Bästa spelare du spelat med?
Den har jag fått några gånger. Det är jättesvårt att säga ett namn på det. Alltså jag spelade med Anders Limpar när han kom hem. Alltså han var ju liksom inte som han var i Premier League då när han kom hem. Men han är kanske den som har haft högst nivå. Jag var ju med Albin Ekdal när han var på väg. Liksom han drog ju när han var 19. De är ju såklart självklara att nämna där. Fredrik Söderström, vet ni vem det är som kom hem och avslutade Hammarby? Han var helt grym. Vi lämnade Brage samtidigt. Alltså efter säsongen 96. Han var helt makalöst bra. Var han faktiskt. Bernhard Britschik är ju en spelare som inte kanske så många känner till. Men med lite Göteborgs...
Just det.
Inte ÖIS va?
Nej,
inte ÖIS. Jag vet inte vad han är rötter riktigt där, men han var fantastiskt bra spelare också. Men ska jag säga en... vad fan ska jag säga då? Kristoffer Nordfeldt var ju också. Landslags 3, han var sjukt bra. Han är landslags 2 nu, så det är inte så konstigt. Men... Vem ska jag ta? Jag tar nog fan Albin Ekdal.
Hur bra var han när han kom upp där?
Ja, han var väldigt bra. Ja. Framförallt så hade han ju liksom en, som jag tror kanske är största skillnaden på, om vi tittar på dem som lyckas, som han har gjort, och kanske alla andra då. Otroligt lugn. Jag vet, vi mötte Djurgården i premiären. Det här var ju BP alltså då. Vilket år kan det ha varit? 07 va? Tror jag. Och han drog nog på sommaren där. Och då var Thomas Lagerlöf sjuk, så jag skulle vikariera och spela centralt mittfält med Albin i premiären. Det var ändå så här, det var på Råsunda på den tiden, och ja, men ganska mycket folk och ett håsat Djurgården som lite var favoriter till seriesegern och sådär. Och så tycker man ju själv att jag var 30 plus, och man, så här, man kanske ska ge den här grabben en klapp på axeln liksom, och gick fram och satte sig bredvid och snackade lite, kollade i ögonen och han mådde. Han bara kollade på mig som, vad satte du det här för? Liksom. Vi ska byta lira match, liksom. Det är väl inget konstigt med det här. Så otroligt vad som heter, trygg person och alltså bra, alltså mentalt jävligt bra skulle jag beskriva honom som. Och,
fattar du det där då också?
Ja, men jag, med en gång. Jag såg det då att så här, fan, det här, den här killen är ju minsta problemet liksom. Och sen var det ju, ja, vi vann ju matchen måste jag påpeka till att börja med. Men Albin var ju fantastiskt bra också, så att det jag förstår att han, vad som säger, blev köpt så tidigt. Jättefin kille är det ju, som vid det här laget alla vet.
Mm. Man hoppas att han vänder hem så man får liksom njuta lite av honom i sin prime i Allsvenskan.
Ja, han har varit utomlands alla år egentligen.
Ja, men det har han ju. Alltså Albin är ju född 89, va? Mm. Ja, så han är ju ta med 1030 nu och drog ju som sagt, och så att det är ju drygt decennium, men han har det bra där också. Det är synd att han har haft alla sina skador, annars undrar man ju var. Det är inget fel på spelarna spelar nu, det är inte så jag menar, men undrar man inte hade varit någon ännu ytterligare en nivå så att säga om man hade fått vara mer skadefri.
Mm. Bästa spelare du spelat mot då? Vem har varit en bra som du har tampats med? Mm. Kan det också vara en jobbig jävel?
Ja.
Det är också roligt.
Alltså jag den första jag kommer att tänka på är Stefan Pettersson när han kom hem från Ajax. För då trodde man att man hade mött rätt bra forward, så man visste att man, så här, men man gör så här, alltså går man runt han där istället så tar man bollen. Det gjorde man inte, kan jag säga.
Han hade
lärt sig. Kom ett inlägg så är det bara small, alltså. Han var ruskig, alltså. Det var en helt annan nivå. Nu var jag ung då, men det var en helt annan nivå än vad jag hade mött liksom i Sverige innan och så. Jesper Blomqvist i hans prime var ju helt makalöst bra också. Det var ju sin annan drog där, vad tror jag kan ha mött några gånger. Det är väl de spontant kanske, men ja, många bra spelare man mött.
Stefan Pettersson som var en av de här stora spelarna som liksom efter karriären försvann lite.
Ja.
Säkert medvetet, han måste säkert prata vad jag vet.
Säkert, nu är han ju tillbaka, nu är han ju landslags boss där. Ja, precis, jag jobbar lite som agent vet jag, och haft lite sådär. Men kanske inte haft de allra största klienterna heller då, så då kanske man inte syns lika mycket. Men
han var grym, alltså.
Han var grym på fotboll. Det är väl kanske vår generation som minns honom liksom så, men han var fantastiskt bra. Det var ju också lite innan som det är nu med medielandskapet. Du kunde slå på TV när som helst och kolla på en bra match. Mm. Det kunde man inte riktigt då. Man var inte så att man kunde se kanske Ajax varje vecka på den tiden. På ett enkelt sätt i alla fall. Nej. Men han var fantastisk. Mm.
Du hoppar på flighten Singapore-New York. Världens längsta flygresa. 19 timmar nonstop. Vem hoppas du sitter bredvid i sätet?
Det vågar man inte svara något annat än frugan liksom. Eller jag själv. Ska jag ta något annat?
Nej, vad fan är det det som du är? Det är ju trevligt.
Ja, men det är trevligt.
Surrar
men
du 19 timmar på en flight? Eller somnar du in liksom?
Fan, jag tycker att jag blir dålig på att flyga med tiden faktiskt. Men det är anledes faktiskt en anledning att inte vara i Australien och sådana ställen. Att jag så här, det är sjukt långa flighter. Men jag skulle absolut kunna kämpa. Jag behöver nog ställa in mig lite på det mentalt. Vem sitter i stolen bredvid? Nej, men jag skulle vilja att det var någon cool, vad ska man säga, stjärna inom någon helst individuell idrott. Usain Bolt hade jag kunnat tänka mig att sitta bredvid. Det tror jag hade blivit en skön resa faktiskt.
Han känns som att han är bra på att snacka.
Man kanske inte hade fått sova så mycket.
Det hade kanske varit värt det.
Ja, absolut, absolut. Nej, men de individuella idrotterna fascinerar mig faktiskt med alltså du har aldrig någon att gömma dig bakom liksom sådär. Jag var och lyssnade på Per Elofsson som föreläste för något år sedan, och det är ju alltså när de beskriver sina, jag var på Gunde Svan fast det är ju 100 år sedan, men alltså det är något annat än lagidrott så. Och det finns liksom ingen att skylla på någonsin. Utan det är alltid bara du liksom. Och det är fascinerande, måste jag säga.
Golfen där är ju jobbigast. Det är ju liksom, man kan inte kämpa, utan det är ju bara hjärnspöken liksom.
Så är det ju.
Andra kan ju liksom träna hårdare eller springa snabbare än den där.
Nej, men och sen tror jag att det är lite som jag sa med Albin där också. Det mentala är ju enormt. Även om man liksom är ett lag och det är 11 och lite folk runt omkring, så är det ändå det mentala. Och kunna prestera liksom rätt matcher och kunna vara bra i alla matcher och inte bara när, liksom, när det är plus 22 ute och gräset är perfekt och så. Så att de som har det, vad ska man säga, något specifikt lynner eller det mentala i, jag tror att det är mycket mer liksom viktigt än vad man någonsin kanske kan förstå till och med. Mm. Det är klart att kroppen är alltid redskapet, men huvudet måste vara med. Mm.
Sista frågan. Mm. Du slår dig ner i soffan och ska kolla på en fotbollsmatch. Vilket lag hoppas du spelar och vad äter du och dricker?
Oj, jag börjar med lagen då. Ja. Jag får Max alla för den här, för jag gillar ju El Clasico. Jag kör Barça Real eller Real Barça. Det kan ni få bestämma vilken arena ni kvittar. Bra fotboll, bra spelare överallt egentligen, och så det är en favorit. Jag gillar spansk fotboll så. Vad jag äter och dricker. Just i dessa tider dricker jag julmust. Jag tycker att det är sjukt
ja, bra. Kör du riktigt eller light?
Nej, jag kör riktigt.
Ja, bra.
För jag försöker köra, alltså dra ner på socker i övrigt sådär. Men när det kommer till julmust så måste man unna sig. Ja, det, jag vet, jag tror fasken aldrig har druckit light på julmust. Nej, jag kör den röda liksom. Ja, det är den som ska vara.
Någon jävla måtta får du.
Och vad äter jag? Jag äter... jag gillar ju mat, jag gör ju det. Men ska jag välja något så kör jag väl kanske en ugnsbakad lax, tror vi om det.
Ja, den är fin.
Den är fin du. Ja, och sen lite så här pressad potatis, lite ja,
inga jävla torra såna.
Nej. Inget torrt, inget torrt. Bara bra grejer skulle jag ha. Lite grönt till och lite någon tomat.
Vilka hoppas du vinner om Barca gör det? Spelar inte så stor roll.
Nej, men det är lite det är öppet liksom.
Ja, okay. Ja,
det får gärna bli mycket mål. Så är det. Ja. Jag är precis som alla andra där. Ja. Jag gillar sig mål.
Ja, inte riktigt alla
andra. Nej, inte alla andra. Inte fotbollstränarna. Fotbollsmördarna. Nej, fotbollstränarna heter de.
Ja, de gillar inte många mål.
Ja, men så får det bli. Men 3-3 är okej.
Ja. Mm. Karriärsegmentet då, var inne på lite grann om Borlänge där. Bullermyrens IK, om vi börjar.
Mm.
Vad är det för något?
Ja, det är ju min moderklubb. Jag var ju där mellan, jag började med fotboll rätt sent. Jag gjorde något försök, eller mina föräldrar körde mig till någon träning när jag var tidigt, när jag kanske var 6-7 år, men det var mest något flygplan som flög förbi och stod och petade med näsan ungefär och kollade på. Men jag tror att jag kanske på riktigt började med kompisar när jag var 9 år och spelade fotboll. Så sent tror jag inte man blir insläppt knappt nu för tiden.
Nej, det är sent. Vad gjorde du, någonting annat innan där?
Nej, men det gjorde jag. Vi spelade, på den tiden var man mycket spontan fotboll. Ja. Liksom, man lirade med i skolan och man lirade med, alltså, ja, bor man i Borlänge så många bor ju i, alltså som vi bodde, ett stort timmerhus med stort tomt liksom, och då lirade man ju boll på baksidan sådär. Så det gjorde väl att man kanske ändå hade lite, ja, min äldre bror var ju liksom, han är 3 år äldre och han spelar ju organiserat. Man vill titta på alla matcher och sådär. Så är det. Nej, men Bullermyren var en, vad ska man säga, en kvartersklubb kan man väl säga.
Alltså, har ni någon kontakt nu eller? Har du gjort något efter sen när det kommit tillbaka?
Nej, alltså jag är lite osäker på status faktiskt. Ja, okay, med Bullermyrens IK. Men jag var inne och kollade för kanske ett år sedan och googlade. Men jag lyckades inte riktigt hitta någon fin hemsida eller sådär. Men
ja, okay.
Min yngre bror Johan spelade också där i många, många år. Mm. Så jag var ju där att jag var... Ni kan gå till Brage kanske när jag var 15 där någonstans.
Hur länge var du i Brage?
Sen var jag i Brage till jag var 20 då.
Mm.
Mm. Så, men jag kom ju dit och spelade i, jag var väl P16 då och spelade väl, ja, vad säger man, på, ja, P16 var det på den tiden och junior då. Och sen var jag ju i A-laget i, från 94, då var jag 18. Så jag var väl 18, ja, men vad kan jag vara där, 2 år typ i A-laget.
Mm. Men om du började när du var 9, när upptäckte du själv att fan, jag är ju lite bättre än de flesta på det här?
Jag tyckte nog inte att jag var det liksom så. Vi hade, det var rätt bra på den tiden att det var rätt jämna lag. Vi mötte Islingby och vi mötte Kvarnsveden, det här är lag som inte så många känner till kanske. Forsa BK, alla lag hade liksom, alla stadsdelar kan man väl säga, ja, hade ett lag. Inte som i, liksom, jag kom till BP och frågade en boll, sån här som går med in till matchen. Vilket lag spelar du? Lag 22. Lag 22, vad fan är det för lag? Liksom? Ah, men alltså pojkar 7, lag 22. Man bara, okej, okay, BP har 22 lag som är 7 år. Liksom. Det var ju för helt för mig nytt. Liksom, sådär. Men det är ju en helt annan verksamhet där uppe. Man åkte till Falun och mötte dem. Och man åkte till Ludvika och mötte dem ibland. Sådär. Så att, man rörde sig de regionerna. Men däremot så kan man tänka, när jag var kanske 16... vad kan man ha varit 16 och börjat spela pojkallsvenskan och sådär. Och jag var ju forward på den tiden, gjorde ju rätt mycket mål. Och då märkte man väl kanske att, ja, man också kunde ju mål mot liksom AIK och, ja, Bromma pojkarna var ju bra på den tiden. Alla var ju 2 meter långa och vi var ju 1,40 liksom. Ja, så att vi behövde ju slå dem på något annat sätt. Ja, men de var ju, alltså det gänget, det var ju Martin Åslund och Mange Persson och de här. De ser ju ut som de gör nu liksom. Ja, 16-17, så att det var lite så, men Sen var väl skillnaden, tror jag, på mig och de andra kanske, att jag kanske ville det lite mer. Ja. Alltså jag ville ju, min dröm när jag var liten var ju att spela i Brage liksom. Jag gick med min pappa och kollade på Brage.
Domnarsvallen.
Mm. Precis, som var gräs då, som är konstgräs nu. Och fasken, nu är det ju precis i dagarna här som allt ska väl avgöras. Ja, med allsvenska platsen och inte sådär.
Vad är dina tankar om det då? Du har ändå hjärtat där någonstans.
Ja, nej, men det har jag, absolut. Jag har ju växt upp där och med dem sådär. Så att, och jag var tittat på dem i somras faktiskt några gånger. Nej, men de är ju bra. Ja. Det är ett bra lag, absolut. Sen är det ju kanske svårt att, alltså det är svårt oavsett att bli ett allsvenskt lag och få vara ett superettan lag. Det kommer ju Mjällby och Varberg få prova på nu. Jag har gjort den resan själv, så att jag vet ju vad jag snackar om där i alla fall. Nej, men tankarna är väl att alla ska tävla på lika villkor. Någonstans så hoppas jag väl att det visar sig att Östersund liksom har gjort rätt för sig, att man har en plan som alla kan tro på, se och så, och då tycker jag att det är rättvist att Brage är kvar i Superettan eftersom man inte vann kvalet. Så det är inget konstigt. Men visar det sig att det var på något annat sätt, så ska man upp och ta den platsen, och då tycker jag inte att man ska göra för stor grej av det liksom. För många är på, man får inte liksom tid att förbereda sig på samma sätt och så. Nej, och så kan det väl vara liksom. Samtidigt så tror jag att, jag känner ju klubbledarna där uppe, alltså Magnus Olsson och Ola Lundin framförallt då, som alltså smarta människor liksom. De kommer inte liksom göra någon storartad satsning, utan de kan säkert, om de får den här platsen, om det visar sig så kommer de säkert åka ur igen. Men då har man fått en erfarenhet, och ganska många unga spelare, ganska många intressanta spelare tycker jag, och en intressant tränare också i Klebergs Arenpär som är där nu. Så att det vore bra för Borlänge, tror jag, att få det uppsvinget som jag ändå tror att det skulle bli.
Mm. Blir du värvad till Djurgården från Brage då?
Ja, precis.
97?
Ja, precis.
Spelade bland annat med Kai Eskelin, va?
Ja, just det.
Och vad heter han? Daniel Svt-gubben Nanskog?
Ja, stämmer. Ja. Jag och Nanskog bodde ju på samma adress. Han bodde på plan 1 och jag bodde på plan 3.
Är du glad att det inte var tvärtom? Hade han party mycket i Nanskog? Det är en känsla jag...
Ja, det hade han. På den tiden var det så. Nu är det ju helt tvärtom för honom. Han är väldigt lugn. Farbror Nanskog nu för tiden.
Men han var värre när han var unga?
Ja, men det var ju lite... Alltså, vi var ju unga. Han är ju 2 år äldre med det. Han är ju född 74. Men oerhört bra person. Jag gillar honom. Jättebra kille liksom. Så. Sen... Ja, vi kom samtidigt och fann varandra bra och bodde liksom i samma trapphus. Så
det, är det de där Djurgårdslägenheterna på Gärdet eller?
Nej, det här var på Söder på Hornsgatan. Okay. Nästan vid Bergsundstrand, mitt emot Friskis och Svettis där, i, precis i korsningen.
Ja, där vid Långsgatan eller?
Ja, precis.
Viljonsbron.
Fast på Hornsgatan fortfarande.
Ja, okej.
Okay. Där bodde vi, så att... Nej, det var mycket rykten där, att vi gick in i samma trappuppgång varje kväll där.
Men rykten var... eller var det som hände? Du bodde ju där, du vet ju vad som hände. Inte,
nej, men det var rykten att vi var ett par, det var så jag menar.
Aha, okay,
vi gick in i så här, nej, men folk såg att vi gick in där. Så.
Okay.
Men vi bodde på olika plan. Så.
Okay.
Nej, men vi är fortfarande väldigt bra kompisar, och nu bor han på södra sidan stan och jag bor på norra sidan stan då, så att vi ses väl inte jätteofta. Vi brukar träffas på en lunch i stan och sådär, men det var många profiler i det Djurgården som jag kom till då, absolut. Dansko är helt klart en av dem, och Kajan också.
Ja. Spelade du Division 1 norra då?
Ja, det gjorde de åkte ur, precis. De hade åkt ur när jag kom. Ja, det stämmer.
Och liksom möta lag som Lira, Luleå och Nacka och Enköping. Var med då också under hur var det? Liksom? Nu har du liksom pratat om en klubb som nu då är en men svenska mästarklubben.
Nej, men det var ju en annan verklighet för Djurgården då liksom. Det var ju alltså publiksiffror på kanske 3 000 till 5 000 och liksom ganska, det var knackig ekonomi hela tiden, och det var ett slit liksom sådär. Och sen hade vi, den säsongen var ju det som alla vet ju, att vi ledde ju derbyt där mot Hammarby på övertid när Filip Bergman kvitterade på hörna. Så var det år de bytte in 4 spelare också. Det kanske var ett annat år. Jag kan minnas fel. Men det var ju det, de tog ju första platsen och vi förlorade ju sen kvalet mot Öster. Efter en förlust var 1-0 och ett kryss tror jag, 1-1, så gick vi ju inte upp då. Så vi gick upp första året efter.
Hur var den då? För då liksom, du kom ju till en större klubb, flyttar, allt är stort och så, men hamnade liksom ändå en bit.
Jag hamnade i Stockholm överhuvudtaget. Ja. Liksom.
Ja. Hur var det?
Nej, men det var ett stort steg, absolut. Så var det. Jag hade ju bott hemma i pojkrummet liksom, tills det. Och sen, jag minns det så väl när jag var i Stockholm och hade, i Grönhagen var ju typ sportchef och man hade en väldigt...
Typ sportchef?
Nej, men jag var en sportchef. Eller?
De var inte riktigt
han var sportchef.
Men det var inte riktigt samma, för vi som är, jag är lite äldre du är också, men det var lite annorlunda då. Det var fast, det var lite mer folkrörelse och träningsbrallor och någon går upp och gör något. Liksom.
Ja, men när jag flyttade till hus från lägenhet för 4 år sedan, ganska precis då. Och då rensar man ju allt man har liksom, du vet, man gör sig av med saker. Och då sprang jag ju på något gammalt lagfoto och sådär. Och då var det så här, det är ju typ 22 spelare och sen är det 4 ledare på bilden, på lagbilderna.
Ja.
Och jämför den med en lagbild idag så är det liksom 20 spelare, så nu är det 14 massörer och naprapater och kost och mental rådgivning och allt vad de håller på. Vilket är ju jättebra såklart, men det är ju en väldig kontrast mot hur det var då. Det var inte riktigt självklart ens att man skulle ha en målvaktstränare i gänget, utan ibland stod ju målvakten och petade snorkråkor och kastade bollen i luften till varandra, så skrek de målvakt och hoppa liksom.
Ja, det är riktigt.
så. Men hur som helst, när jag kom till Stockholm så var det i alla fall då sa de så här, vi har fixat en lägenhet där på Hornsgatan. Och då gick jag hade ju, på den tiden var man inte liksom saker tillgängliga som man har nu, men du vet, så det var ju upp med atlasen liksom.
Ja.
Och så slog man ju bara.
Fan,
och så kollade jag kände ju till Stureplan, bara Stureplan där och Hornsgatan där. Och det ringde ju tillbaks och sen var det en etta. Den var visserligen stor, den var på 50 kvadrat drygt. Men nej, jag vet inte riktigt. Jag känner mer kanske en trea runt Stureplan. Och det var ju oerhört kul. För det, sen när man vet, flyttar hit och börjar fatta läget lite grann så undrar man ju vad Grönhagen tänkte. Han fick det samtalet egentligen. Men ja. Nej, jag vet inte. Jag visste ju inte så mycket om Stockholm liksom så, men och därför var inte heller, alltså det var ett stort steg att flytta kanske hemifrån och till liksom allt sådär och ny stad och allt var nytt, men liksom fotbollsmässigt så var det ändå samma nivå. Ja. Det var ju samma serie som Brage då i och med att de hade åkt ur, så att det steget var väl inte gigantiskt.
Men du lämnar ju samma år som Zoran Lukic tar över eller?
Mm.
Och då börjar ju på något sätt en utav deras resor mot liksom framgång som kom en 5-6 år.
Ja, de tog över på sommaren ju. Ja. Han och Åkerby och jag lämnade direkt efter.
Varför? Ja, okej.
Okay. Var det en utrensning eller?
Ja, nej, men det var det. Det var nog ömsesidigt. Mm. Ja.
Och så går du till BP 2000 och sen är du där ett decennium. Ja. Du pratade lite om Anders Lindpar innan. Hur var han när han kom? Var han liksom med eller var han? Han spelade ju för övrigt 86.
Ja, det gjorde han. Ja, han slog väl igenom där.
Och så
ja, precis, på riktigt.
Exakt, han kom dit efter Öjs hade vunnit SM 85. Ja. Året efter det så kom.
Ja. Vad sa?
Hur bra var han? Han
var bra som tusan när han ville. Han var lite, tyckte jag, så där lite ojämn och lite så här som alltså komma dit för han, det var väl liksom sådär. Jag brann ju för det. Jag ville ju att vi skulle vara bäst i Sverige typ, alltså döm i huvudet liksom, jag vet, men typ så. Jag vet, jag hade ju sjuka klausuler i mitt kontrakt att så här, när vi vinner SM-guld ska jag ha så här mycket pengar typ så. ja. Ola Dahl sa klart. Viktor Hammar, skriv vilken summa du vill där liksom.
Ja. Det kommer aldrig.
Ja, men det var kul, men han fick betala ut några också typ att vi gick upp i Allsvenskan och såna här saker fick han betala ut. Det gjorde han med glädje naturligtvis. Det var inte så många spänn så det var lugnt, men Lindpar var grym. Jag vet att jag skällde på honom en träning för jag tyckte han var loj. Vi spelar 4-4. Har man ens med loj så är man ju liksom.
Ja, du är halva borta.
Det är ju som att spela 3-5 i hockey liksom. Ja. Du är helt chanslös.
Hur tog han det då?
Jag tror han hade 4 bolltouch och gjorde 4 mål direkt efter det. Bara tog bollen och han gjorde precis som han ville. Alltså du vet. Han kunde ju direkt att du hade en halv meter att skjuta på. Så sköt ju han där liksom. Och målvakten han är aldrig. Alltså han var. Han hade läskiga kvaliteter så liksom. Ja. Hade han. Och sen kanske han blixtrade lite mer sällan då. Och jag vet ju själv hur det blir. När man blir äldre kanske det kanske mer sitter tror jag i liksom i motivationen och i det än vad det gör i fysiken som många tror att så fort folk liksom ah, nu är jag trött nu är jag slut liksom. Så är det absolut inte, speciellt inte idag som så professionella som man är och så vältränade som man är hela tiden idag så tror jag mer det handlar om att man vill slussa in då yngre spelare för att de kan man tjäna mer pengar på än att folk liksom är slut vid 30 års ålder. Det är absolut, så är det absolut inte.
Men BP är ju, som du är inne på, har alltid varit, eller alltid men väldigt länge, extremt framgångsrika på juniorsidan. Så där man spelade Gothia Cup, det var det värsta, man fick BP i någon jävla lag, spelade av vilket det var, man fick ju stryk med 7-0. Liksom. Men hur var det att vara liksom en bärande spelare, både på vid sidan av plan, för A-laget BP under så lång tid?
Nej, men det var, jag tror att det passade mig ganska bra. Mm. Till att börja med. Och ha den rollen som jag hade. Alltså så att vara tillsammans med några andra en stomme då på något vis. För att det är som det. BP-fabriken har ju alltid producerat liksom små, snabba, kvicka, offensiva spelare. Men som ju också behöver en ram för att kunna liksom blomstra i det de är bra på. Och alltså jättemånga spelare som man har spelat tillsammans med som har gått ut och blivit liksom väldigt bra ut i stora fotbollsvärlden som man ändå kanske någonstans kan känna att ja, men det där har nog lite att göra med att man kommer liksom från en pojke juniorlagsverksamhet upp i ett A-lag. Det gäller för de äldre att liksom vara liksom välkomnande inbjudande för att de här unga ska kunna blomstra snabbt också för att BP sen ska kunna kapitalisera på dem. Och det lyckades vi väldigt bra med under den här perioden. Samtidigt som vi också gjorde en riktig klassresa får man ju säga i fotbollen då. Från att jag kom när man då hade åkt ur Superettan. till att när jag slutade, så jag vet inte vad kommer det året, kanske 8-9 i Allsvenskan eller någonting sånt då. Så att det var ju en jätteresa som vi gjorde, och sista året där som vi spelade, så alltså var vi ju jämna liksom med Malmö och AIK och Djurgården så. Nu har man ju tyvärr åkt rakt igenom Superettan i år igen här då.
Vad beror det på? Det är många liksom lag på den nedre halvan i Allsvenskan då som skulle liksom, du vet, kapa av sig valfritt finger för att få en del av de akademiverksamhet som BP har. Och ändå, varför lyckas de inte liksom?
De andra lagen?
Nej, BP, varför faller de nu just?
Nej, men jag tror att det handlar om det. Det som var på gång då, nu är det här 10 år sedan som jag slutade. Ja, ganska precis 10 år sedan då. Jag tror att man behöver ett A-lag som liksom ungdomarna, där vill jag spela. Ja. Som jag sa när jag gick på Domnarsvallen med min farsa, så ville jag ju spela. Jag ville ju spela med Brages A-lag.
Så de bra unga BP-spelarna vill spela i Hammarby och Djurgården?
Nej, men jag tror det. Ja. Det utan att jag kan ju inte tala för alla dem, men det tror jag absolut. Jag tror inte att nu åkte Brage ur, vilka ska man möta, vilka sa vi nyss då? Lira, Luleå och Nacka. Nej, men nu är det ju andra lag där, men det lockar ju inte på samma sätt. Och på den tiden så hade man ju verkligen någonting på gång, där man liksom också såg att BP slår ju Djurgården, BP slår ju AIK och liksom så. Och det tror jag hade behövts, så att man skulle kunna också få upp ungdomarna och så det stora tricket då, få dem att stanna kanske en säsong eller så. Och sen är det också så att om man säljer en spelare från, säg att någon ung spelare går upp idag och spelar i BP:s A-lag, ja, men det är en division 1-spelare som du ska sälja till en stor klubb. Det är skillnad att sälja någon som har presterat bra i ett allsvenskt lag. Mm. Så att det speglas ju även i ekonomin där då.
Hur känner du inför BP idag då? Det är 10 år sedan du slutade ungefär.
Ja. Ja, nej, men alltså jag känner för dem. Jag hejar väl på dem när de spelar typ sådär. Jag har tyvärr inte varit där jättemycket och sett dem eller så. Men det kolliderar ju ofta med mina andra uppdrag då, som det har varit. Men följer dem lite på distans kan man säga. Jag har ju en gammal lagkamrat som är Fredrik Dahlin, som är sportchef där nu då. Som jag vill ha lite kontakt med sådär ibland. Men ganska sporadisk kontakt.
Om du har varit inne på det, men lite kort ändå. Om du jämför Allsvenskan 2019, men när du slutade spela för 10 år sedan, vilka är de största skillnaderna, skulle du säga?
Nej, men alltså, jag skulle säga att det är jättestor skillnad.
Ja.
Alltså redan där så tyckte jag att det var på väg mot ett, vad ska jag säga, förstår mig rätt, ett bättre spel liksom så. Men om vi jämför när jag kom fram och när man spelade liksom hela vägen fram i slutet på maj, var det ju liksom, vi spelade på åkrar liksom. Ja, så det var ju sjukt sådär. Mm. Och tidigt på hösten också. Jag vet att ibland kunde man liksom sent i november när matchen, sista matchen, så var det så här, vad ska man ha för skor idag då? Planen är liksom frusen. Dobbarna kommer inte ner i gräset. Nej, jag kör löparskor. Man bara, ska man köra löparskor? Du vet vad man har för tillslag med en fotboll i löparskor liksom. Det går ju inte, alltså det har ju skett enormt mycket. Och jag menar, konstgräset är ju, jag håller med, kan man ha liksom fina gräsplaner året runt, så är det att föredra alla dagar i veckan. Men jag tror att konstgräset har hjälpt oss enormt till att få liksom en mycket en bättre, kvalitetsmässigt mycket bättre liga nu då än vad det var idag. Och tillsammans med det hör ju med att publiken kommer, och sen blir det en helt annan ekonomi, och så kan vi närma oss i alla fall, vad ska man säga, närma oss toppen i Europa, även om det är en bit kvar då. Så jag tror att det har varit helt rätt väg att gå liksom, med tanke på att vi ligger där vi ligger.
För våra yngre lyssnare då, bara, vilken speltyp var du?
Nej, men jag spelade ju mest ytterback till höger. Och var ju, ja. Sen hade jag väl hyfsat liksom bra fötter så.
Var det lika mycket offensiva räder på kanterna då som det är nu?
Jag hade ja, men det var det ju. Ja. Modern ytterback, som man sagt sedan 70-talet. Liksom. Ja. Han är modern. Nej, men det hade såklart lite att göra med alltså vilken konstellation man spelade och med vilken tränare man hade. Men det var ganska mycket så också. Jag tyckte själv att fram till jag var 27-28 kanske tog lite för mycket ansvar och mer sittande, om man säger så. Jag stannade kvar, men sen kom jag på lite för sent att så här, fan, det är inte kul att spela så här. Så
att då, det är roligare att köra.
Det är roligare. Ja. Och inte, jag behöver inte ta allt ansvar. Någon annan kan också ta ansvar. Liksom. Ja. Så, och då blev det mycket roligare. Och det blev mycket bättre. Så att, det är väl den bilden jag själv vill ha kvar på näthinnan. Liksom. Att jag var med uppe och mycket och slog mycket assist. Ja. Framförallt. Slog mycket straffar. Och mycket liksom, fasta situationer överlag. Så där.
Mm. Var det aktuellt någon gång att spela utomlands? Hade du något?
Ja, jag hade väl någon förfrågan sådär. Men för mig har det alltid varit liksom, alltså, det har varit på den nivån som Norge och Danmark i så fall. Och det är sådär, för mig att flytta till, och så jag flyttar till Norge och tjäna 20 000 mer i månaden liksom, det, alltså det för mig är det, jag har valt det sociala för då. Mitt resonemang har alltid varit, ska man dra så ska man göra det för att tjäna mycket pengar. Och kanske prova en annan kultur. Och för mig är inte det liksom Norge eller Danmark. Sen får alla göra som man vill, men för mig har det varit så.
Om du ser på din fotbollskarriär, är du nöjd över det du uppnått? Eller är du en grubblande typ som tänker att du ser det som inte blev?
Ja, så är det nog. Så är det. Inte, jag ska inte säga att jag är en grubblande typ så. Men när jag tittar tillbaka på det så är det ju, alltså det är väldigt små nyanser som gör att någon spelar på en väldigt mycket bättre nivå. Och någon är kvar på den nivå som jag var. Liksom så. Och det är klart att hade jag spelat som när jag var 30, när jag var 20, om jag hade fattat det, att det är så här jag ska spela,
ja,
så hade det kanske kunnat se ut på ett annorlunda sätt ut. Men sen är jag liksom nöjd med att, eller jag ska inte säga att jag är nöjd med min karriär, det är jag kanske inte riktigt. Men jag tror att det hade kunnat kanske bli lite bättre om jag hade tänkt lite annorlunda och fungerat lite annorlunda. Men det blev ganska bra. Det,
ja.
Så,
ja, det kan man väl säga.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
När började du tänka på TV då?
Nej, men alltså jag slutade ju 09. Det var ju min sista säsong då. Och hade lite problem med... Jag fick en otäck skada i huvudet där och en hälsena som krånglade sista året. Så tack och hej till det. Nej, men sen fick jag ju ett... fan, jag kommer inte ihåg riktigt till vilken ordning det här var. Men på den tiden så hade man ju pay-per-view-matcher. Ja, kommer ihåg dem? Och då ville de att klubben skulle ställa upp med en bisittare till kommentatorn då. Jag tror att det var i den ordningen, jag är lite osäker. Men, och då frågade de mig om så här, jag var sugen på det. Och då delade jag det med Marcus Karlsson, min gamla vän också. Som också slutade samtidigt som mig då. Tror jag. Jo, det gjorde han. Så då körde vi typ varannan match. Alltså då var det ju BP:s hemmamatcher då bara.
Ja.
Som vi körde. Och sen fick jag väl något samtal så där om att göra någon lite större match på hösten då, 2010. Och då minns jag, då mötte jag, det var så här Mjällby Örebro. Och jag bara, fan jävla kul liksom. Riktigt rolig match att åka iväg. Och så möter jag ju upp hela det gänget då, som jag typ inte känner då. Och de, man ser ju på dem på Arlanda, det är ju inte den roligaste matchen tycker de liksom. De ser ju ut som har sålt smöret och tappat pengarna. Men jag var ju toktaggad där. Och så det var väl där det började liksom så. Och så det började. Så att ja, sen ja, det var ju det då. Ja, 7, 8, 9 år sedan.
Men du har ju då bägge världarna. Hur går liksom snacket i omklädningsrummet om du överhuvudtaget går bland spelare, om journalister och mediefolk? Det har ju också utvecklats och även mediepersonligheterna har ju blivit ännu tydligare profiler och så nu. Liksom. Men hur är ni att det är den jäveln? Eller men han är bra? Eller hon är bra, eller hur?
Alltså jag tyckte när mina första år så hade jag ganska bra och nära kontakt med, du vet, många spelare. Man hade mött många och du vet sådär. Nu tycker jag nog att det har förändrat. Nu har jag inte så bra kontakt med dem längre. Alltså... Kanske lite självvalt också.
Kan vara bra, kanske.
Ja, men det är bra. Jag gillar också det. Att så här, jag behöver inte vara bästis med alla dem. Liksom. Sen tror inte jag att jag är den som kanske kritiserar mest eller ser eller så. Och jag gillar inte att sparka på dem som ligger och sådär. Men jag tror att det är väldigt olika. Jag tror att vissa tycker säkert att man är dum i huvudet och kanske att alla som har någon, vad ska man säga, mediaroll är just det. Man utgår från det helt enkelt. Men de lag jag var i, så tycker jag ändå att när jag var aktiv så tycker jag ändå att det var en jäkligt liksom välkomnande attityd så. Men det är ju också kanske för att det är skillnad på att vara liksom i BP som jag var länge då, än att vara i topplagen som är mer påpassade.
Hur är du att liksom smyga runt på arenorna nu då när du jobbar med Allsvenskan? Är det
kolla
liksom...
in i väggen. Kolla ner i golvet.
Ja. Nej, jag skojar. Nej, men nu är det liksom, får man tillgång till alla liksom? Kan man stå och surra med folk innan och sådär? Eller är det liksom stängt? Eller?
Nej, men alltså, det är klart man kan stå och surra med alla. Sen märker man att vissa vill inte stanna och surra. Vissa är inne i det man ska göra liksom, snart spela match så, och det får man ha respekt för. Utan det är ju mest folk runt omkring som jag snackar med, skulle jag säga. Alltså någon naprapat här, någon ass-tränare där. Tränarna är ofta jäkligt tråkigt. De har ju förberett lagen i en vecka, och sen de här sista timmarna inför match så, ja, vad ska de göra då liksom? Ska innehålla något brandtal de sista fem minuterna, men men så det är väl bra, och det är också en del i förberedelserna att få de där sista ja, var en gömske på den där spelaren eller var en baksida, vet sådär. Men jag skulle säga att det är mest det. Och sen märker man ju, spelarna är glada när man har sagt något bra om dem. Det vet de ju liksom. Och om man har sagt något mindre bra så tittar de i golvet när man möts sådär. Men så är det.
Om man... Du har ingen såhär Tankovic-Axén-beef som med någon?
Nej.
Han var ju på honom i början.
Nej, jag vet ju. Jag kan ta en grej. Var ju, alltså, Elfsborg fick ju rejält med smisk av Malmö för något år sedan. Det var typ 2 år sedan. Nere på Malmö stadion. Och då tyckte väl jag att just i det... Just i den matchen så tyckte jag att Elfsborg liksom inte liksom säga, brydde sig tillräckligt mycket utifrån det man såg på tv. Jag sett studion då, och jag vet ju, och då rullar vi ju bilden naturligtvis på när Sture Ellegard hjälper Marcus Rosenberg upp efter någon duell, och de garvar lite gott sådär. Och då vet jag Kevin var missnöjd med vad jag hade sagt så. Men det är ju också en oerhört liksom, och som säger, det är klart det brinner till där för honom, men när vi träffades liksom nästa gång så inga problem liksom. Så det är väldigt skillnad på vem, tror jag också.
Man har ju hört att han är lite galen också.
Jo, men det tror jag nog, men det är väl aldrig, ja. Det vet just målvakten, ja precis.
De är
det
är som trummisarna i rockband.
Ja, nej men så det är klart att så blir det ju den rollen också. Det är inte alltid man kan stryka alla medhårs liksom, och det kanske var jag som var snett på det, vad vet jag liksom, men... Men någonstans måste man ju säga det man ser också.
Om man ska. Men märker du av det från tränarna liksom?
Ja, det kan jag nog göra ibland. Även om jag tycker nog tränarna är rätt så... De är rätt så medvetna om att det är... Alltså jag tror att vi är ganska prestigelösa också. Men det är klart som fan att... Det är klart som att Axel Kjell i Örebro... Ja, men det är klart att inte vi vet allt som händer i veckan. Men de vill ju inte berätta det för oss heller liksom så. Så att det är ju ett ge och ta. Jag tycker i alla fall att jag har haft en... Och som säger, en bra relation med liksom alla tränare sådär. Och sen är det klart att någon kanske man inte käkar middag med, och någon annan skulle man kunna tänka sig göra så. Men så är det ju samhället stort liksom.
Ja.
Om man tar ledigheten i år, är den annorlunda med tanke på då att rättigheterna till Allsvenskan ska försvinna från Simor? Har Discovery hört av sig? Var kommer du hamna och hur tänker du kring det?
Nej, men alltså det som har hänt för mig är ju att mitt kontrakt löper visserligen till sista i 12:e tror jag i år. Men uppdragen är ju slut för mig så. Jag har ju mitt huvuduppdrag på TV4 Bonnier och Simor har ju varit Allsvenskan. Sen har jag gjort lite andra grejer också, men det är det som har varit huvuduppdraget. Och det löper ut och det är det som gäller nu liksom så. Jag har inte haft någon kontakt med någon... Alltså jag känner ju folk på Discovery så de har jag kontakt med, men jag har inte haft kontakt med någon som bestämmer något.
Men har du haft kontakt med nästa år då?
Ja, men det har jag. De har meddelat att de är inte, alltså vi ser ingen framtid ihop liksom så. Så
det har ju med att du är så förknippad med Allsvenskan och de har inte Allsvenskan längre.
Ja, det vet jag inte. Det har jag ingen aning om, men alltså Fyran har ju ganska mycket fotboll, alltså med EM och VM och Nations League och de allt möjligt där.
Men hur är du som människa i detta? Är det spännande eller är det jobbigt?
Ja, men alltså på ett sätt är det ju jobbigt, man vill ju bli vald liksom så, det måste jag vara ärlig och säga, så gammal så jag kan säga det nu. Det är som på skolgården liksom, man vill inte bli vald sist. Så det är lite jobbigt. Samtidigt så känns det ju som att det är ganska bra nu med Fyran. För 2 år sedan så hade jag ju lite större roll än vad jag haft i år liksom så, och det, för mig har det gått lite kanske. Man blev omsprungen av några liksom sådär. på både i studion och på kommenteringen. Så att för mig känns det rätt okej liksom. Jag jobbar ju civilt också. Så att, förhoppningsvis får jag mat på bordet nästa år också.
Det är skönt att ha det vid sidan av. Eller?
Ja,
vill du satsa på 100% på det eller hur?
Nej, men alltså, jag har aldrig fått det erbjudandet. Och kunna göra det 100%. Sen är ju det alltid beroende på vad man själv vill ha för nivå på saker och ting liksom så. Men för mig har det alltid passat bra. Jag gjorde ju det även som, jag var typ den sista som alltid försökte jobba lite parallellt med fotbollen också. Så jag har lite svårt att leva efter det här 100% och sen går ett kontrakt som går ut om 2 år, sen är det ett halvår kvar, sen är det 3 månader kvar och sen ska man liksom så. Så det har jag haft, det är lite fyrkantig för det kanske.
Men fan vad befriande att höra det där, men man vill ju inte bli vald sist och man blir liksom, det känner jag igen, jag är som sagt några år äldre än vad du också, men det där, så är det ju, men det är väldigt få och man är ju med om det hela tiden, alltså att vara bli äldre och jobba med någonting som jag också, så de ser unga nya som kommer, det är vad som sker, alla vet att det sker, men det är väldigt få som vågar säga att nej, fan det är jobbigt ibland.
Ja, nej men så är det.
För jag alltså, upplever ju precis samma, eller har upplevt mycket sånt som du säger.
Ja, nej men så är det ju, och det är ju jag tror att det är vad ska man säga? Alltså, jag tror att de flesta fungerar så. Sen är det klart att sen kan man ändå bita ihop och göra ett bra jobb om man sitter i kontrakt och så vidare. Och det får man ju verkligen hoppas att man har gjort liksom så. Men det är klart. Alla vill ju vara liksom släpande anfallare med nummer 10 och lagkapten. Liksom.
Jag jobbar ju med det här nu och älskar det. Och jag får göra massa roliga saker. Men det var för något år sedan eller två där jag inte gjorde det här lika mycket. Och jag hörde av mig till liksom Strive och alla som hade Serie A. Så jag kan det. Och så började jag säga att det är lugnt för jag har gjort det innan. Och så kommer det en massa andra som får det istället. Men vad fan? Men det är ju så det är. Men det är klart att det är jobbigt. Men det är en del av. Liksom. Men det är skönt att höra någon som vågar erkänna.
Nej, men samtidigt så försöker jag se mig själv i spegeln och vara så här. Men hade jag varit grym, hade jag varit helt överlägsen, då hade det ju inte blivit så. Liksom. Så att det är ju en själv som det är vad man har presterat någonstans också.
Och då hamnar man får göra allsvenskan. Hur är man glad för det? Fan vad det är stort.
Många experter drömmer om att bli tränare. Och en del experter blir tränare och sådär fram och tillbaka. Har du några tankar? Har du något tänkt kring det? Eller för mycket?
Men alltså jag har svårt att göra hundåren tror jag. Alltså så. Jag är för långt bort för mig.
Man vill ju
ha pressad Armani direkt liksom. Nej, jag vet inte. Jag provade lite grann när jag slutade. Var jag med i BP:s juniorlag som assisterande till Pascal Simpson som hade dem då. Men det blev rörigt i och med att jag jobbade. De tränade mycket på skoltid. Jag var bara med på kvällarna, så gick man in och sa någonting så de bara, fast Pagge sa ju på dagen idag att aha, du menar så. Du vet sådär. Så det blev inte riktigt 100. Så jag tror att samma där. Man ska göra det till 100% och nu är det liksom provutbildningar och allt som ska gå sig igenom. Jag har ju bara den här första steget som man får en liten genväg om man har spelat 200 år på elitnivå. Så får man gå en första delen på lite så här expressfart liksom. Så gick den på 10 dagar. Jag tror att den är ganska mycket längre annars. Den heter bas då, man har säkert gjort om det där också. Men så det är väl, jag har väl lite motståndare och sen nu när barnen är små alltså, jag har lite för lite tid och lite för lite möjlighet att göra det nu. Så att just nu så är det väl inget som känns jätteaktuellt.
Om vi tar det allsvenska cementet då, minns du bäst av allsvenska 2019?
Den offensiva fotbollen skulle jag säga. Jävligt tråkigt, flummigt svar kanske. Men så är det. Jag minns det nu med någon månads distans som en stor fest faktiskt. Många mål som sköljde fram, gjorde massvis med mål och var riktigt liksom bra på riktigt så. Inte bara så gneta och vann med 1-0 utan riktigt bra. Vi hade 4 lag över 60 poäng. Klyftan är ju enorm nu, eller på väg att bli enorm, toppen och botten. Vi säger hela tiden att allsvenskan är jämn. Ja, toppen är jämn och botten är jämn. Men sen är det ju inte jämnt liksom. Man vet, man åker till vissa matcher, till exempel i Djurgården. Eller Hammarby, jag jobbar mycket i Stockholm och det framförallt. Och man vet att de möter ett botten. Alltså det är frågan om det blir 3 eller 7-0. Liksom. Det är inte om det blir... det är inte spännande på samma sätt. Så, utan mer som en stor liga på riktigt. Då, och det sitter väl i ekonomin också såklart. Också då.
Vem var allsvenskans bästa spelare då?
Jag tänker inte säga Danielsson som alla andra gör. Jag är sjukt trött på den här mittbackshysterin.
Ja.
Jag testar det här på er nu.
Ja,
men det är mittbackshysteri i världen. Alltså mittback är ju enklaste positionen att spela på. Du kan inte hissa upp och jämföra Van Dijk som är en fantastiskt bra spelare med Messi. Det går inte. Punkt. Så, men det är bara, var bara kort.
Det blir roligt byrå.
Nej, men det känns som att det är personligt.
Nej. Är du med där eller?
Nej, jag älskar mittbackar. Jag tänker att du själv var ju då ytterback. Och då, det egentligen handlar om att den position du hade inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Därför när mittbackspositionen får, då reagerar du och tänker, vad fan är det här för skit? Liksom?
Där har du den. Där har du den.
Är det något
sånt? Där har fan avslöjat mig direkt.
Ja,
nej, men jag kommer säga någon offensiv spelare som ni förstår på det. Och då tror jag faktiskt att jag säger Tankovic.
Ja, bra ändå. Kristiansen hade jag trott, men Tankovic.
Ja, men Kristiansen är ju såklart en av dem där också. Men Tankovic, nu tyckte jag faktiskt att Tankovic dog lite på slutet.
Sen han kom i landslaget.
Ja, sen han kom i landslaget. Sen om det var hade hört ihop eller så, men Fan, jag har en teori om det. Han var ju med landslaget, fick ju inte träna. Alltså de tränar ju inte på riktigt när man är med landslaget och inte får spela. Och det såg man ju i Hammarby sen. Att det inte liksom var samma Tankovic då. Men han var, tyckte jag, om man slut hela säsongen riktigt, riktigt bra. Tappar ju däremot skytteligan precis i slutet. Då, vilket, men jag tyckte han var fin och han är väldigt bra på många sätt tycker jag. Så, men många bra spelare såklart. Kristiansen nämnde du, Bojanic som kom med på januariturnén också, tycker jag har varit grym i år. Danielsson naturligtvis, han har ju varit grym så, men det hade ju dödat min teori om jag hade sagt så.
Om man tar en fråga som två då, vilket lag överraskade du mest på det och vilket lag är du mest besviken på?
Alltså det är inget snack om att Djurgården överraskar mest. Det är det inte. Jag trodde att det var ett lag kanske knappt topp 5 faktiskt som går att vinna, så det måste jag säga. Största besvikelsen är ju Sundsvall, tror jag.
Ja,
det tror jag.
Men du som har haft med Tolle att göra, då, vad tänkte du inför det eftersom du känner dem lite?
Ja, vi har Tolle spelat ihop och är bra kompisar så då. Sen har jag inte haft dem som tränare, men jag har haft Kim ju, Bergstrand. Mm. Nej, men alltså det visste jag väl att de var, alltså de är bra tränare. Mm. Det är ju inget snack om det, men alltså att ta det steget från att vara så här kanske topp 7 lag till att vinna också när man ser hur de andra lagen ser ut, och framförallt då kanske Malmö som ju på pappret kanske är starkast, så trodde jag att, nej jag trodde inte det på förhand, det måste
Bosse sa ju till oss att det var de två, det är liksom det enskilt viktigaste för guldet liksom.
Ja, men så är det säkert liksom så, och titta på truppen så är det ju en det är bra spelare rakt igenom, men det är ju
alltså, de är bättre som lagen, de spelar enskilda.
Ja, men exakt. Jag tror att det är det som de vinner på. De har fungerat bättre som lagen än vad Malmö har gjort i år, till exempel. Så det är väl det som gör att de vinner. Men det är ju en oerhört imponerande prestation, absolut.
Mm. Hur ska man ta sig an Djurgården då? Säsongen 2020 när man ska spela både Allsvenskan och Europa?
Köpa efter 10... Nej, skoja. Ja, nej, men den är ju en delikat fråga som vi inte har varit speciellt bra på i Sverige.
Nej.
Jag tycker Malmö, de gör ju det. De rustar ju med en tjock trupp för Europa. Men det är ju svårt att få de här spelare 12-15 och vara riktigt bra när de får chansen. Jag vet att Malmö spelare mötte Sirius uppe i Uppsala i somras när jag var där. Så, ja, men då löfte de några av de spelarna och man ser ju direkt att det är inte samma, liksom. Det är inte samma Malmö. Och det är ju den stora utmaningen för Djurgården. Alltså Djurgården har ju, de har lite sparkapital tycker jag, i form av Astrid Ajdarević som inte kanske spelar så mycket i år. Man har också Kujovic som kom in i somras väl, va? Som har fått det halvåret och varit bra det här halvåret, men borde kanske ha ytterligare nivå, är ju en oerhörd striker så. Men jag tror att man kanske på de här nyckelpositionerna bara kanske behöver vara en till. Nu tappar man Buya Toray ju. Ja, det är väl det som gäller idag i alla fall. Sen vet man väl aldrig. Men kanske en forward till då, och kanske en kreativ mittfält till skulle jag säga.
När man får tillbaka Erik Berg då, hur ska man bryta upp det där försvaret? Eller ska man sätta honom på mitten eller spela 3-5-2? Eller? Det känns som att man kan inte peta honom.
Nej, det kan man inte göra. Kan man peta Danielsson? Nej. Kan man peta Une Larsson? Nej. Ja, han är väl den lättaste att peta. Ja. Så han har kanske liksom... vad som säger minst namn då, om man säger så, men har ju varit glimrande bra också.
Också januari-turnéerna.
Ja, exakt. Nej, men där har man ju lite att bita i. Sen tror jag inte, eller jag hoppas verkligen inte att man går ner och spelar trebackslinje bara för att lösa det problemet. Mm. För att jag är så trött på dem som gör det.
Är det?
Nej, men det är inte. Jag ska inte säga så.
Jo, men
nej, men jag tycker att de allra flesta lag blir baktunga. Alltså på min tid spelar ju många lag 3-5-2. Mm. Och då var man ju verkligen, alltså var du ytter i de här på femman i mittfältet, då var det löparsko på liksom, och sen var det ytterback eller ytterforward. Det var ju bara att tugga i sig. Och nu tycker jag att man lägger tonvikt vid defensiva liksom så. Så om man ska generalisera de här lagen som spelar med trebackslinjer som blir fem ibland, så tycker jag att de är för baktunga och därför tror jag inte på det.
Sportchef Björn Westerholm i AIK öppnade nyligen en intervju för att de skulle kunna AIK då komma att ändra spelsystem. Hur ser du på det?
Nej, det tycker jag är bra att man alla lag inför varje säsong utvärderar hur man har spelat, och framförallt på tränarnivå liksom så. Nu har man ju kört sitt 3-5-2 då, eller ja, vad vi nu kallar det, som AIK har kört. Jag tycker nog att man kanske inte har varit förtjänt av all kritik man har fått. Men det är klart att man jämför sig naturligtvis med Stockholms konkurrenterna, man jämförs med topplagen, och de har gjort mycket mer mål och varit mer frediga liksom så. Sen om det sitter i spelsystemet eller inte, ja, jag vet inte. Men jag tycker absolut att det är rätt att man utvärderar och tittar på hur man kan bli bättre.
För det är liksom
4-2 eller 4-3 är det man har läst nu, att man ska gå mot.
Nej, men jag skulle, om jag skulle ta AIK, alltså titta på hur de ser ut och vad de har för lag och allt sådär, så skulle jag spela en fyrbackslinje, absolut. Det skulle jag göra. Och sen hur man formerar det framför, ja, det kanske lite beror på vilka man vill ha.
Man vill ju få ut mer av Nabil Bahoui i alla fall. Och det känns som att man inte har fått än så länge.
Jag tyckte man fick ut sjukt mycket direkt när han kom. Men sen var han ju liksom inte tillgänglig. Så att där har man ju ett sparkapital. Nabbe väl född 91 eller 92 va, tror jag. Det var ju också en sån gubbe som jag spelade med BP på hans väg fram då. Jättefin kille det också. Så han har många bra år i sig fortfarande, och framförallt. Men det är lite det där, komma hem från något halvdassigt, liksom, inte så rytmiskt utlandsäventyr och in i ett ganska tätt schema. Såg man ju att det höll inte riktigt då. Så att försäsongen är väl han gott, och sen är han en attraktion i Allsvenskan. Är ju bland de skickligaste, skulle jag säga.
Ja, man vill ju ha någon på en kant så man kan vika in något som är i BP-tiden eller alla längst fram. Men nu känns det som att AIK ibland, när de spelar med både Goitom och Sigtorsson, det blir rätt statiskt och båda vill möta.
Jo, sen vill man ha han på en kant då. Och då är frågan, då ska man spela 4-3-3 kanske. Ja, men vem ska spela centralt då? Kanske Sigtorsson eller Goitom då. Jag ser inte någon av dem som en spelare på andra kant. Alltså så att
det där någon får man ju peta någon då kanske.
Ja, men exakt. Eller så spelar man med 4-4-2 kanske, med Nabbet på en av kanterna. Så kan det också vara. Men de har ju bra spelare AIK i alla fall, och kommer ju vara topplag även nästa år, oavsett hur de gör. Det känner jag mig säker på.
Och Tobbe Bajen då, varit inne på det kort där om att besöka dem som tv-kommentator på arenan. Hur mäktigt det är, hur det har varit och så. De gör ju en bra säsong, men de vinner ju inte. Vad behöver de göra för att vinna?
Ja, men jag tyckte de gjorde ganska mycket under säsongen. Jag tyckte de var... Alltså de släppte in vansinnigt mycket mål i början. Och var ju lite för svaja sådär. Lite för sårbara tyckte jag för omställningar och sådär. Men... jag tycker att man rättade till det. Nu tror jag att man, när man får tillbaka Junior, som är visserligen spelar en del i höstas också, men han och Bojanic tror jag kommer ta de där två platserna lite mer sittande.
Petar man Jeppe då?
Det tror jag.
Han är ändå bra alltså.
Ja, absolut. Jag ser inte emot på. Absolut inte. Nej, men alltså, jag ska inte sitta här och spekulera om det liksom så. Men har man de två där, Jeppe Andersson är också skicklig liksom, men en annan typ av spelare skulle jag säga. Har man Bojanic och Junior där, så har man ju två av Allsvenskans kanske skickligaste spelare där, och som är ganska sittande båda två. Även om de liksom spelar mycket framåt, så gör de det från ganska låga positioner ganska mycket. Så att, och är därmed också duktiga på, och liksom på det defensiva. Jag såg faktiskt att Bojanic hade sagt i någon intervju nu när han blev uttagen, i att han tyckte, det var nog med Lund förresten, som jag såg ett citat från, att han tyckte, jag vet inte exakt hur han uttryckte, att han fick lite för lite cred för defensiven. Och då kände jag att fan, det har varit på flera gånger i sommar, att han är inte dålig i defensiven. Han är inte det. Det blir lätt att man sätter den stämpeln på honom, för han ser lite loj ut sådär i sin spelstil och så. Men jag tycker han har klarat defensiven jättebra. Och Junior skulle jag säga är ju kanske den skickligaste, om vi backar då över förra säsongen när han var skadad mycket, till, vad blir det, 2018 då, så tycker jag han är enorm i den rollen, i att täcka ytor och fälla ut bommen och stoppa folk som är på väg fram, och det här som kanske inte syns här jättemycket, men jag tror att de har gjort det. Jag tror att de har gjort mycket. Skulle jag göra någonting med Hammarby, så kanske jag skulle komplettera med en back i deras alltså i deras trupp.
För det de pratade om, och som många hade problem med under våren, var ju att de fick byta mycket i backlinjen. Du som gammal back, hur jobbigt är det att byta liksom backlinjen sådär?
Nej, jag tror inte så mycket på det faktiskt.
Nej,
jag tror mer att det är i så fall framför där. Och man spelar ju Bojanic mycket på kanten i början.
Just det.
Och så hade man inte Junior. Och där tyckte jag var... Sen när man plockade in Bojanic centralt, så är det klart man släppte in något mål, absolut. Men jag tyckte det blev mycket bättre. Sen spelar man ju väldigt offensivt. Alltså man spelar ju framförallt offensivt med sina ytterbackar. Så att man blir rätt utelämnad där som central försvarare i Hammarby. Och behöver ju då ett fungerande samspel med det centrala mittfältet. Så att... jag tror att det där är dels lite grann alltså hur man funkar ihop, timingen, hur man sitter ihop som lag, men också just de sakerna då.
Ska de balansera om det då med junior, så att det blir lite mer defensivt eller?
Nej, men jag tror inte. Jag tror man ska köra på samma sätt. Precis på samma sätt. Sen kan man ju plocka ut en spelare och in med en annan och få lite andra egenskaper så. Jag tycker också att Jeppe Andersen är fantastiskt bra och liksom uppbyggnadsspelet och hela vägen fram liksom. Han är ju verkligen straffområde hela tiden, så att de har jättebra där. Sen vad man väljer, det gör ju att man kanske får lite andra egenskaper då. Men jag skulle säga att Junior och Bojanic är så pass bollskickliga, så att det är så viktigt för dem när man spelar med höga ytterbackar att man inte slår bort bollar på vägen fram och inte tappar bollen på vägen fram. Så att, och sen då att man har kapaciteten att kunna försvara sig med två mittfältare och två centrala försvarare. För att i och med att man spelar så högt så är ytterbackarna ju nästan inte att betrakta som försvarare när man tappar bollen.
Och sen målvakt måste man ju bestämma sig också kring.
Ja, det är mer att bestämma sig. Ja, just det. Viland har inte förlängt den, va?
Nej, han hävdade att han inte har hört någonting på 1,5 månad eller något sånt där. Oj. För ett tag sedan. Och att han var lite besviken på det. Sen var han här för kanske 1,5 månad sedan också, två. Och pratade om att han vill det, men att Bayern är rädda för hans skada. Och att det är därför man går och väntar. Men det känns som att de behöver återigen bestämma sig, och det är väl också en del av, det kan du berätta själv, hur det är. Man måste ha en målvakt liksom som man litar på.
Ja, så är det. Och nu tycker jag att Davor har gjort det bra, Blažević som har stått där, absolut. Men det är klart att alltså, Hammarby behöver, jag tror också att Hammarby bygger för att räkna med att ta en toppplacering nästa år och sen ta sig ut i Europa. Så att jag tror att Jesper Jansson håller på med ett riktigt bygge där. Och då är väl frågan att hur många år har Viland kvar och hur är det med den här axeln? Och liksom, man får lyssna på vad någon form av läkare tror och spekulerar i, för att det är ändå kroppen vi pratar om. Men en hel Viland är ju absolut toppklass i Allsvenskan. Det har ju visat så sent som i år. Liksom.
Tankovic då, ska man, han är ju på väg till Genoa här. Det drar ju ut på det. Hur ska man ersätta honom?
Jag tror faktiskt man behöver ersätta honom med en extern spelare om han försvinner. Vilken otrolig utväxling han har haft i Hammarby. Måste man säga. Så det har de gjort väldigt bra. Men jag ser väl ingen som bara går in och tar den rollen i Hammarby då.
Alla tycks ju, eller tyckte i alla fall, tycktes vara överens om att Malmö har bästa truppen. Varför vinner de inte guldet i så fall? Det är två säsonger i rad nu, man ska alltid vinna, nu har man inte vunnit. Hur ska de göra till nästa säsong, tycker du?
Nej, men jag har ingen svar på det. Har man, alltså, så är det ju det korta svaret. Alltså, man har ju en bra trupp som har presterat bra förut. Alltså så, spelare som har presterat bra. Man har ju inte fått det att fungera tillräckligt bra tillsammans då. Nu hade man ju dragit försprång till och med tidigt i somras här, innan man gick totalt in i väggen. Nej, jag vet inte. Jag tror att saknaden av Rosenberg kommer bli jättestor. Det tror jag.
Får vi se en dipp?
Har vi inte sett en dipp redan? Liksom? Är inte Malmö en liten dipp? Alltså, inte vinna på 2 år är ju en liten dipp, kan jag tycka.
Men samtidigt går de ju bra i Europa. Då.
Jo, men exakt. Så på det viset är det ju bra. Det blir lite mer cupmatcher där och lite mer håsade matcher. Men de har ju haft lite svårt med vardagen då, eller man ska kalla det. Tråkigt att gå till jobbet liksom. Det är kul på
man tänder till mer på.
Ja, men det är klart.
Det är kanske det de behöver. Det är fortfarande. De är lite äldre trupp också.
Ja, men jag vet själv hur det blev liksom, alltså när man var 18 år och skulle spela Allsvenskan, så tyckte man ju varje match var kanon. Så spelar det ingen roll om det var Mjällby borta eller liksom vad det var. Men när man är 30 plus så är det liksom, får man kanske jobba lite mer med sig själv. De allra flesta är ju så i alla fall.
Trelleborg borta i
oktober. Ja, men typ. Så är det. Man får jobba med sig själv helt enkelt. Och det tror jag nog, alltså, om du tittar på som du säger, man har många bra spelare som har presterat på hög nivå liksom, Safari och Rosenberg och Bengtsson och allt vad Levick och Christiansen, och det är klart att när det blir Europaspel så tävlar de på samma nivå, det ser man ju, så det är ju ett väldigt bra lag kvalitetsmässigt och även som lag. Men jag tror mer att det sitter i andra saker då, att man kanske har svårt att som man, jag tycker ibland man borde, det här borde man bara kunna städa av vissa matcher.
Men det är en ledarskapsfråga.
Ja, såklart det. Såklart det. Det hör ju.
Rösler kanske bara tände till då också.
Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det känns som att han tände till rätt ofta.
På ett konstigt sätt.
Ja, men på ett precis.
Svinga lite.
Ja, men såhär Gällechack på en presskonferens. Det är inte där han ska liksom lägga fokus.
Nej, jag håller med. Det har varit vissa grejer som har varit också runt domarna som jag reagerar på. Man ser rätt bra när man står där vi ofta står bakom båsen och kommenterar. Nej, men där har man någonting att bita i för Malmö.
Jag hade du liksom, de har ju ändå en bred trupp med många bra spelare. Hade du spelat annorlunda, hade du tagit in någon bänkspelare istället liksom, som du inte tycker fått chansen så där liksom?
Nej, det vet jag inte. Jag tycker nog att jag hade nog, om jag hade varit Daniel Andersson, sen har ju han såklart, han ser det varje dag och det är lätt att sitta från sidan och säga. Men liksom jag hade kanske istället för att ha tre som är ungefär lika bra så hade man kanske haft en riktigt bra. Alltså typ så. Och därmed också smalna av truppen lite grann. Att man inte har 15 som är ungefär lika bra utan kanske ha 12 som är ungefär lika bra. Och sen då kanske ha möjligheten att ha egna, eller vad vet jag. Malmö har ju en bra ungdomsverksamhet också utan att jag liksom har björnkoll på allt vad de heter. Men så ser vi på Svanberg till exempel som har gått därifrån och nu är liksom tongivande i U21, till och med A-landslaget och sen Serie A uppe på det. Så att han är rätt bra.
Ja, man är sugen på att se vad Adinalic kan göra till
exempel. Exakt. Det är en sån. Adinalic som väl är det bestämt eller spelar han där nästa år? Han
det verkar
så. Ja, exakt. Ja. Så är det ju långt framme nu så det skulle förvåna mig om det blir på något annat sätt, men det är ju en sån en sån kille då.
Okej, så är det till alla människor, alla jävlar som inte kollar på Serie A tusen anledningar. Ni missar ju när Svanberg byts in och är med och avgör att Bologna slår Napoli borta. Liksom. Det är sådana grejer ni missar när ni sitter och kollar på era jävla Birmingham-matcher. Bara har det sagt.
Skäll inte på mig.
Nej, inte
det. Det är väl otrolig hype till, kring typ Kulusevski. Det kan man inte säga att det inte är.
Nej, men det kan bli mer serier.
Ja, fast Svanberg, visst han är bra, men det är ju inte att han har varit Kulusevski bra i år till exempel.
Nej, men han är stabil i ett lag som går otippat bra i Serie A.
Ja, lite annan typ också. Ja, jag trodde ju när han kom fram i Malmö att man skulle spela honom mer på en kant. Nu har jag gått rätt mycket centralt och gör det bra där också. Väldigt spännande spelare. Och överlag, landslagsspelare, vilken jävla trupp vi har landslagsmässigt helt plötsligt nu.
Ja, det känns som att det är från ingenstans bara...
Ja.
Det är ju magiskt.
Ja, verkligen. Jättekul att se. Och de här nationerna som var förut så här, nu är det Ungern borta här. Jag hoppas att han får den i magen i 85:e. Så vinner vi och så går den in. Och nu är det så här, men det är 4-0. Vi går och fyller på kaffet liksom, i 60:e minuten. Alltså det känns lugnt på ett annat sätt, så att, det är kul.
Om tar med laget strax under då i näringskedjan, vilket lag tror du på andra halvan har störst chans att bryta sig ur det där och kan väl lägga sig i? Eller är det kört liksom? Eller hur ska man formulera sig kring sin identitet och framtidsplan och så, om man är inte de här sju lagen där nere liksom? Det finns olika vägar att gå. Man kan ha stora visioner, fem år ska vi vara där,
exakt.
Eller man kan ha, men vi tar ett år i taget och se vad som händer.
Exakt. Nej, men jag kan tycka, du frågar mig vilket lag som är besviken. Jag tycker ändå att Elfsborg har också ett lag som, nu kommer väl de åtta va?
Jag tror att de var det laget som vann den nedre halvan typ va?
Ja, exakt. Men där någonstans i mitten, de Örebro kommer precis i mitten. Så att, de tror jag har en växel till i sig. Jag tror att de... Fan, de har varit konstiga de sista åren tycker jag. De får kamma till sig för att det...
Thelin konstiga eller bara konstiga?
Nej, men jag tror dels att Thelin har tagit för stora steg med truppen. Liksom. Att han vill spela på en viss sätt och har en viss liksom, vision som jag inte...
Materialet inte funkar ihop
med. Ja, men att man inte riktigt har fattat kanske. Så, och att det kanske ibland blir för komplicerat. Så. Det är min
bild. Du är fotbollsspelare generellt. Är man, är liksom, kan man ta till sig... för allting liksom, eller är man lite dum liksom?
Nej, men det tror jag inte. Jag tror att det är ungefär som samhället stort faktiskt. Så ska jag säga. Jag tror att det, i omklädningsrummet så är det så. Jag tror att det är så på läktaren också. Vissa beter sig illa. och vissa är hur bra som helst liksom. Ja, så att jag tror att
men
det
är ju upp till Thelin. Som du säger, då är det ju upp till Thelin som du säger.
Ja, men det,
att
det,
det är för svårt liksom.
Ja, men jag tror det. Ja, men jag har ju sett dem spela Gojani som högerback och jag fattar ingenting. Ja. Fast det är ju för att deras högerback är central mittfältare ibland och det är så här, det är så, vad ska man säga, så mycket emot ett traditionellt 4-4-2 om vi tar det som exempel. Så att det steget har man ju uppenbarligen inte lyckats ta på det sättet, för att du kan också titta på Elfsborg, visst nu har många tackat för sig, men spelare som är på, en, liksom, på min lista väldigt bra allsvenska spelare som inte har varit så bra i år faktiskt. Och jag tror att det handlar ju också återigen om ledarskapet som vi sa med Malmö där, men det finns säkert jättemycket bra idéer, men någonstans måste det också vara genomförbart för spelarna. Och sen om man är alltså de är inte mer än människor liksom. Om det blir för rörigt så går det ut över deras individuella prestationer också.
Jag har en fråga till Lina lyssnarfrågorna och det handlar lite grann om IFK Göteborg som ju har kört sitt eget race det året, bland annat med dubbelt ledarskap på sportchefstolen. Vi talar lite grann om hur man utvecklar den rollen också. Hur ser du på IFK Göteborg och deras projekt? Tror du fler klubbar kommer följa dem när det gäller kansliverksamheten, men också på andra sätt möjliga?
Ja, det tror jag. Jag tror att det är nästan alla klubbars dröm att inte hamna där Göteborg har varit ekonomiskt så. För att det har varit dåligt då. Men Men att få det att fungera på det här sättet. Och det här året har ju varit, jag tippade dem som, alltså långt ner på nedre halvan. För jag såg inte liksom innan säsongen hur, vilka ska vara bra och liksom så, vilka ska bära alla lag. Sen fick man in Lasse Wibe och man fick in en jäkla tro. Och det var säkert en pusselbit, men framförallt så så har man en otrolig trygghet. Lite tvärtom det jag sa med Elfsborg, så känner jag att man i Göteborg vet hela tiden vad man ska göra. Man kan spela lågt och man kan ställa om och vara väldigt farliga där. Men man kan också ha bollen och spela väldigt bra. Så att Göteborg är ju en väldigt svår motståndare för alla lag idag. Och det såg jag inte riktigt inför säsongen heller. Så att de har imponerat. Och just det här med akademiverksamheten är ju, ser vi återigen Benjamin Nygren där som gick och drog in massa pengar. Så att det är klart att det är vägen att gå. De brukar ju säga det, klubbcheferna eller sportcheferna, att det finns två sätt att tjäna pengar. Det ena är att sälja spelare, eller så går man till Europa. Så då. Den enklaste vägen är ju att sälja en jäkligt bra ung spelare för mycket pengar. Alltså det är en kortare vägen att vinna ligan, gå till Europa och sen ta sig ut där och tjäna pengarna. Så att Göteborg har gjort det fantastiskt bra. Jag hoppas att de fortsätter utvecklas. Man har lite grann saknat dem i det absoluta toppskiktet. De ska vara där, känner jag.
Tror de kan ta kliv nästa år?
Ja, men det tror jag.
Vilka kliver de förbi då? Är det Norrköping och Häcken? Eller?
Nej, men de kliver upp där. Förbi Häcken borde de kunna ta sig, det tycker jag. Absolut. Blir bäst i stan igen då. Det tycker jag absolut. Det tycker jag man visar i derbyna där också. Att den kapaciteten finns absolut. Sen är det ju många som röstar där uppe. Norrköping kör väl på som de alltid gör. Liksom, är ungt och lite oprövat och så. Så de bör man faktiskt också ha kapacitet och, alltså de bör man ha måste man säga, en nivå till i sig och ta sig förbi också rimligtvis, i alla fall det, alltså, kanske inte för gott, men liksom säsongsvis i alla fall.
Lyssna frågor då, det är högt och lågt.
Ja, det är bra, vi kör bara.
Han gjorde, vi börjar direkt.
Ha?
Han gjorde mål på långskott i någon match, under resten av säsongen skrek folk skjut varje gång han fick bollen. Fråga om du minns det. Och så inom parentes, det blev inga mål på långskott fler efter det, vad jag minns. Är det något du kommer ihåg?
Ja, men jag har gjort rätt många mål på långskott. Ja, okay. Jag gjorde mål i Djurgården där. Jag kommer inte riktigt ihåg vilka vi mötte kanske, men jag gjorde några mål på lite längre skott.
Ja, okay. Så du slutade inte bara för att du liksom höll på?
Nej, det gjorde jag inte. Ja. Men sen, vad är ett långskott då? Är det över 20 meter?
Ja, för det är ju en bit utanför straffområdet.
Ja, jo, exakt. Ja.
Man älskar ju ändå när publiken skriker skjut. För det hör man ju sällan längre liksom. Och spelare som inte pallar trycket, och som skjuter också.
Ja, men det gjorde jag några gånger. Det kan jag säga, för det här var ju när jag var i 20-årsåldern. Jag sköt nog någon gång på någon frispark, liggande boll, och bollen
högt
segla
en bit över,
inte in i mål.
Nästa då, Jungs snyggaste mål måste vara när han lurade studieallsvenskan favoriten, lägger jag till. John Alvbåge. Men den klassiska tittfinten och drog upp en straff i andra krysset.
Jag vet inte vad som har skrivit. Det är Anders Fredriksson som har skrivit garanterat.
Varenda
gång jag träffar han upp den. Alltså. Han kommenterar.
Ja, det är det.
Han skriver precis tvärtom. Han skriver, Jon har förmåga att alltid påminna oss andra om det. Det är tvärtom och du, den var rätt då.
Men jag sitter här, nu får jag sitta med facit alltså. Okay. Nej, Anders kommenterar matchen tror jag. Det var en straff då som sagt på arena.
Vi la ut en bild på dig i Djurgårdströja som jag skickade till dig också, på 90-talet när de hade klubbmärket mitt på där. Det är någon som undrar om du har kvar den. För det som vill, ni kan gå in och kolla på vårt Instagram-konto hos Djurgårdssvenskan, där ligger den bilden.
Tröjan?
Ja, har du kvar den?
Nej, jag har inte.
Har du någon utav de där kvar? För de är ju väldigt tidtypiska 90-tal, klubbmärket mitt på. Det är lika tidtypiska som under EM 96 när folk hade den där luktgrejen på tröjan.
Ja, just det.
Som Michael Snyder hade också.
Just det.
Ja,
jag tror jag hade fast en match eller två bara. Ja, men det var Arsenal va, som körde det. Var det som en epidemi, sen hade alla det.
Ja.
Oklart vad det var egentligen det där, men vi hade körde någon form av Vicks-lukt där.
Nej,
jag har inga sådana grejer kvar.
Är Malmö Skandinaviens mäktigaste klubb?
Den här känsliga frågan. Fråga Zlatan. Nej, jag skojar. Skandinaviens mäktigaste klubb. Nej, jag skulle nog tro, utan att jag egentligen har så bra koll, så skulle jag nog tro att det är kanske FCK.
Ja, jag tror att
länge.
Det är så.
Ja, jag skulle tro det. Ja. Men mäktigast i Sverige, ja. Det tror jag. Mm.
Vi har Jonas Dahlqvist, va? Som har skickat 3 frågor. Han låter att han kunde skicka 100 till.
Jaha, okej. Okay.
Ja, så är du beredd på dem så tar vi dem. Har du träffat någon som kör närmare bilen framför innan du kör om som du gör? Det är lite alla en prostaktik. Alltså, bra för att ta
det. Det har hänt en gång.
Jag fastnat.
Ja.
Alltså du ligger nära den.
Nej, det gör jag verkligen inte.
Förlåt?
Men jag gjorde det en gång. Jag gjorde det en gång. Jonas satt bredvid och tuggade. Man får ju skavsår i höger.
Men frågan är inte hur många. Nu tar jag Jonas parti lite. Det är inte hur många gånger du gjort, utan har du träffat någon som har gjort det här värre än vad du har gjort när du väl gjorde det?
Många gånger, många gånger. Nej, men det var en gång vi åkte hem och vi kanske, jag kör väldigt lugnt ska tillägga, men det var en bil som körde väldigt sakta som vi satt och snackade och sen kom lite nära innan jag gick ut ytterfil och det var en världens största grej enligt Mr. Dahlqvist där.
Ingen road rage grej eller?
Nej, verkligen inte.
Hur är Dahlqvist då som bilförare?
Det vet jag inte. Jag får alltid köra. Han sparar in. Du kan väl betala sig så kör jag liksom.
Ja, är det så det?
Ja, men så är det.
Nästa fråga. Varför kallas du Fresh?
Det är också Jonas.
Ja. Vad betyder det? Vadå, är fresh eller fresh?
Fresh. Nej, det är Jonas bara som
men det är, du
det är bara Jonas kallas, som kallar mig.
Okay. Men vad betyder det?
Det får fråga Jonas. Okay. Får skriva tillbaka där. Okay. Inte riktigt. Det är bara
vi tar en till. Vi är glada att Dahlqvist ägnas mycket tid åt att följa Studio Allsvenskan. Det hedrar jag honom på alla sätt. Vad tycker du om målvakter? Vi har ju nuddat vid det kan man säga.
Nej, men jag älskar målvakter. Men men det gör jag. Men de är ju speciella. Det är det. Det är med vilket jag gillar ju också speciella människor. Så det är ju inget liksom. Jag har inget emot dem. Jag tycker att de är härliga faktiskt. Men de är alltid roliga. Alltså. Så har det alltid varit från man var en liten grabb till man liksom slutade spela. Och även nu så är de ju ofta lite annorlunda. Ja.
Vem hade grymmast lår i 90-talets Djurgården?
Grymmast lår? I 90-talets Djurgården?
Ja, det är väl lite utifrån den här bilden som
kom. Ja, det menar så. Ja, det var inte jag i alla fall.
Var det någon som reagerade på att du hade tejpat låret också på ett roligt sätt?
Ja, det var ju faktiskt ingen lårkaka som man kan tro. Jag såg den här bilden, men jag vet faktiskt vad det där var. Jag blev stämplad och då ville de inte att det skulle komma in vad ska man säga, bakterier eller gräs och oreda i såret. På låret.
Så att stämplade i den matchen eller inför matchen?
Nej, det var nog på någon träning innan. Ja, det var nog på någon. Ja.
Var det någon lagkamrat som stämplade i låret?
Så var det. Så var det.
Vet du vem du...
Nej, ja, det minns jag faktiskt.
Nej, nej.
Det minns jag faktiskt. Eller jag minns faktiskt vem du var, men jag minns inte vad han heter. Han var ingen framträdande. Nej, okay. Men så det var bara det. Det var så här plåster och sen var det tejp så att plåster skulle sitta kvar typ. Ja. Plåster kanske man inte säger, men ja, det finns säkert något bättre namn på det. Mm.
Hur tycker du liksom inför nästa säsong då? Kommer vi liksom Djurgården klara av att behålla titeln eller vinner Malmö eller är det dags för Hammarby? Seglar AIK upp igen eller vad känner du liksom?
Ja, men just nu då får man ju svara. För sen kommer ju någon Lasse Vibe in och förändrar allt inför säsongen. Ja. Men så är det alltid och fönstren öppnar in i januari va? Och sen är det hullabaloo. Men nej, men det kommer ju bli 4 lag där uppe. Alla 3 Stockholmslagen tror jag och Malmö. Mm. Som kommer göra upp om det. Det är vad jag tror. Och... vem som vinner. Ja. Vill ni att jag säger något?
Nej, du är bara resonera kring det. Det är roligare liksom.
Nej, men det vore ju ett enormt fiasko om inte Malmö vinner. Mm. Tredje, alltså i och med att man inte har vunnit de 2 föregående år. Så att på något sätt så, om det där stämmer som alla säger, det handlar om ekonomi och var man hamnar i tabellen. Mm. Och någonstans finns det väl en sanning i det, även om jag tycker att så här, bollen är ju rund liksom. Så att, men Malmö borde ju vinna, så kan man väl säga.
När är det Hammarbys då?
Ja, det är snart också. Mm. De har ju en enorm plattform i sin publik och det är fullsatt hela tiden och jag vet inte. Mm. Det blir en medryckande känsla där som jag tror att tycker att man har sett på spelarna också hela vägen ner. Och framförallt så har man ju väldigt mycket bra spelare nu, gör väldigt mycket mål och framförallt hösten också så var man väldigt täta bakåt. Så att de har egentligen alla ingredienser redan tycker jag. Mm. Sen är väl Tankovic som är grejen då. Ja. Försvinner han eller inte?
Ja, men också mycket Jesper Jansson tycker jag.
Ja,
alltså,
absolut.
Där, ersätta honom är ju inte heller superenkelt. Det känns som att sportcheferna har blivit mer superstjärnor också de senaste åren.
Ja, ska han bort eller?
Nej, exakt.
Ja.
Han har inte skrivit nytt bara.
Nej, just det. Nej, men det
och
så
var det lite rykten om till Rosenborg, men
ja, just det.
Det blev väl Dorsin tror jag.
Ja, jag såg det också någonstans. Ja, nej, men jag tror det var som jag sa när de signade Jeppe. Att jag vet att han har fått lite kritik för att si och så var det i Helsingborg och pengarna tog slut. Men fan, man har väl en styrelse som styr sportchefen. Så här mycket pengar har du jobbat med. Alltså, jag fattar ingenting. Det kan väl aldrig vara hans fel, tycker jag. Jag tycker han har gjort enorma resultat. Titta på det han gjorde i Helsingborg. Jag sa det att det här är nog bästa nyförvärvet sen Kennedy kom hem, sa jag när han kom. Och det tycker jag nog att jag har fått rätt. Det är på det där som du säger med att de har blivit rockstjärnor, så jag bara titta på Bosse. När man slog på, jag satt i studion där sista sista matchen, det var ju bara Bosse. Så han vickade med andra, ja, men det är spelarna liksom. Det är bara Bosse överallt liksom. Så ja. Att det är väl lite så, men de är ju profiler också. Bosse är kanske den största profilen. Han kanske hade störst lår förresten i
Djurgården, så kan det vara. Genom alla år.
Ja.
Jon Persson, stort tack. Hur kändes det att vara här förresten?
Jättebra. Ja. Behagligt, fräscht och ni var trevliga.
Ja. Hade du förväntat dig något annat?
Nej, det hade inte.
Ja, du var också trevlig. Jättekul att du kom hit. Ta hand om dig och var rädd om dig och lycka till både på yrkesmässiga och kärleken och familjen och allt annat viktigt i ditt liv då.
Tusen tack och detsamma till er.
Och stort tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om några timmar med ännu ett avsnitt. Vi kör ut 3 veckan hela vintern, bara så ni vet.
Yes.
Tack ska ni ha så länge.
Ciao.
Ciao. Tack, tack, tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.